Du lyssnar på Spotlight, taltidningen Västernorrland.
I redaktionen Annette Strängqvist. Telefon 0611 845 44. E-post taltidningen @rvn.se. Och till vår röstbrevlåda 0611 801 30. Ring Darub när det gäller dina prenumerationsärenden. Mobilnumret är 076-013-64767 och e-posten är taltidningen@darub.se. Du lyssnar på Spotlights löpsedel nummer 4, vecka 9, 2025. Och vi inleder med Aktuellt.
Jag är väldigt stolt över att en ideell förening kan göra så många arrangemang för så många. Vi hade väl 7000 som kom och tittade på våra föreställningar förra året. Vi försöker vara en bredd och möta olika typer av intressen när det gäller kultur. Och göra en bredd. Och vi försöker vara så tillgängliga som möjligt. Och vi gör vårt bästa med de få resurser vi har. Det mesta är ju att vi jobbar helt ideellt och gör det här för att vårt hjärta klappar för kultur.
Ingeborg Viksten är ordförande i Scen Sundsvall. Här intervjuas hon kring den ideella föreningen som är en del i Riksteatern och om teaterutbudet i vår.
Och till slut blev det Thomas Bolme som gjorde det här, och det var häftigt att faktiskt få vara med i studion och ta del av hur det går till.
Vi gjorde det själva. US 50 år heter en jubileumsbok som skrivits av synskadade Peter Kärnberg från Sundsvall. Boken kommer att publiceras i storstil och i punktskrift och har lästs in utav skådespelaren och veteranen Thomas Bolme. Porträttet.
När man ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning, det man tänker att vad de är de grundläggande behoven, det är det här att vara hel och ren och möjligen mätt. Det är liksom det man behöver i livet. Och det är klart att vi som har en funktionsnedsättning, det är klart att vi vill vara det, men det är väl bara en del. Man är ju en vanlig person, man vill arbeta, man vill ha familj, man vill ha relationer, man vill göra saker, vad man nu gör liksom. Och det där är ju så konstigt att man fortfarande, och det tänker jag lever kvar från den här institutionstiden. Men det var ju precis så man tänkte på institutionerna, att nej, men de här personerna, vi ska hålla dem vid liv typ. Det här med personlig integritet eller individualitet och sånt, nej, men det var liksom ingen fråga. Och lite finns det där kvar i tänket när man prioriterar. Och då tycker man att man kan göra de här neddragningarna på färdtjänst eller på ledsagning eller vad det nu är.
Behoven bland personer med funktionsnedsättning i Sverige är gigantiska på olika sätt, säger Myndigheten för delaktighetschef Malin Ekman Aldén i detta personporträtt. Nyheter i korthet. Många drabbade av influensa i länet. Sebastian Modin tog brons i para-VM i Tyskland. Allt fler länsbor lider av fetma. Ångermanländska tävlar i final om stora ljudbokspriset. Boktips Sarek av Ulf Kvensler. Därefter evenemangstips från länets 7 kommuner. Anslagstavla. Cafébesök med SRF Örnsköldsvik 5 mars. Kallelse till SRF Sundsvalls årsmöte 13 mars. Kallelse till SRF Härnösands årsmöte 15 mars. Kallelse till SRF Örnsköldsviks årsmöte 18 mars i Rotundan mitt emot Arkenbiblioteket. Syntolkat teater Katt på hett plåttak i Härnösand. Anmälan senast den 10 mars. Boka syntolkad kultur i Sundsvall. Information om öppentider SRF Öviks kontor. Syntolkad teater Lång dags färd mot natt i Härnösand. Ett fåtal biljetter kvar. Referat från SRF Härnösands medlemsmöte och sist redaktionsrutan. Nästa nummer publiceras vecka 11 på återhörande.
Aktuellt.
Ingeborg Wiksten, du är verksamhetsledare vid Studieförbundet Vuxenskolan i Sundsvall och även ordförande i SEN Sundsvall. Och det är en fristående ideell förening, en del av Riksteatern. Vad har du att säga om just SEN Sundsvall och den verksamheten?
Jag är mycket stolt ordförande. Vi har alltså cirka 700 medlemmar från Sundsvall. Och vi gör fantastiskt många föreställningar. Har sagt att vi inte ska ha mer än 10, för vi orkar inte mer per termin. Men vi hade 19 i höstas, så ni förstår. Men det är för att vi brinner för kulturen. Och vi gör också en väldigt bredd av saker. Det är allt från cirkusfestivalen som vi arrangerade för hela Sverige i Sundsvall i höstas. Men också att vi anammar lokala artister så de får en möjlighet och en arena. Vi jobbar mycket med E-Street som är mat och event. Vi gör afternoon-teater på Sundsvalls teater på lördag eftermiddagarna. Och vi har stora scener med Helene Sjöholm eller en produktion från Stockholm som var här för någon vecka sedan och gjorde en runda till på Tonhallen. Så det är en bredd av olika typer av föreställningar.
Och runt om i vårt län Västernorrland så finns det ju då små teaterföreningar som är då en del i Riksteatern.
Ja, det är våra kollegor och vi samarbetar. Så ibland så ordnar vi bussturer till varandras föreställningar också. Så våra medlemmar kan nog till exempel nu i till våren också åka en buss och se Natten dagens mor uppe i Härnösand.
Hur finansieras SEN Sundsvall?
Ja, vi har ett årligt bidrag på ungefär 400 000 från Sundsvalls kommun varje år. Det andra är ideell verksamhet får jag säga. Och att vi försöker söka då lite extra pengar i projektform och så för att vi ska kunna finansiera vissa saker. Men det mesta handlar om ett stort engagemang både från styrelsen som är ganska stor på 10 personer men och våra publikvärdar som hjälper till men också 3 stycken anställda som vi har. Och tillsammans så är de ungefär lite väl en årsarbetare. Och utan deras engagemang så hade nu aldrig det här gått.
Och hur finansieras då till exempel en syntolkad föreställning?
Ja, då söker vi extra medel för det. Och det är den enda möjligheten för att vi ska kunna göra det. Och då hoppas vi att man är så givmild så att vi får det.
Och vart söker man det?
Det söker man på Region Västernorrland.
Men hur hamnade du här? För jag har ju mött dig i politiska sammanhang på regionens basis tidigare.
Ja, men jag valde att kliva av politiken. Men mitt hjärta klappar verkligen för de som har lite tufft i vårt samhälle. Och när jag fick möjligheten att jobba med funktionsrätt så kände jag att det vill jag jättegärna göra. Och det är fantastiskt roligt. Och det kan man också koppla ihop både funktionsrätt och kultur. Vilket är en extra dimension tycker jag. Mm.
Och hur är det just med tillgängligheten för funkispersoner så att säga. Att ta del av kultur här i Sundsvall och länet?
Ja, jag tycker ändå att vi i Sundsvall är faktiskt lite. Det är bättre än kanske övriga landet. Och det ska vi vara lite stolta för. Vi har haft ett scenkonst Västernorrland som har jobbat med tillgänglighet under många år. Och jag har varit engagerad där så jag vet att det finns en stor del av det. Riksteatern jobbar också mycket med tillgänglighet. Vi hade faktiskt en föreställning igår som handlade om spöket på Canterwill. Och det var helt en teckentolkad föreställning men också med tal. Så i publiken satt 200 personer som både var hörande och inte hörande. Och alla lika fascinerade av denna unika föreställning som handlade om ett spöke som var helt virtuellt och digitalt. Som inte ens fanns. Ja, fanns. Vi såg det på scenen. Men själva personen som spelade spöket, hon fanns i Stockholm.
Det låter ju fantastiskt. Och det här är någonting som kommer mer och mer.
Absolut. Den nya tekniken kommer mer och mer. Och jag tror att det också kan vara en del att öka tillgängligheten för de som har olika typer av funktionsnedsättning. Så att, jag tror att det finns fantastiska möjligheter i framtiden för att öka kulturen till olika grupper.
Och det här med syntolkning som många av Spotlights läsare använder sig av, det är också en del i det här med tillgänglighet.
Absolut, och det är vår sekreterare i Riksteatern som håller på med syntolkning. Så att det är en viktig del för oss och den har vi med oss alltid.
Mm. Och det är Inger Melén som är bekant för mina läsare. Men ska vi titta lite grann på vad ni har att erbjuda nu under mars och framåt 2025?
Ja, vi har haft två föreställningar den här veckan. Bara det är ju lite tokigt. En ideell förening som gör så här mycket, det vet jag inte riktigt hur vi ska få till. Men vi har i alla fall haft det. Och det var i måndags hade vi något som hette Döden. Det lät ju jättedramatiskt. Jag var själv med och det var en föreställning som fanns, som var komprimerat till ett enda rum. Och man fick själv vara med och agera, ta på sig en pappersoverall och vara en del i föreställningen. Fantastiskt spännande. Sen kommer vi ha Helene Sjöholm som kommer hit. Hon hyllar Allan Edwall som skulle ha fyllt 100 år. Och det känns ju jättespännande. Det gör hon tillsammans med Lennart Jäkel och Bengan Jansson. Vi har Pueblo. Många känner ju till Öss Nöjen. Han har ju varit aktiv också på, inte minst i tv den senaste tiden. Och han kommer hit nu den 2 mars. Sedan har vi sån här afternoon-teater som vi tycker är lite roligt. Då vi liksom möts upp på Sundsvalls teater på lördagar. Och här i mars så har vi också en som heter Ett lingon i ett cocktailglas. Och det är en lokal artist som kommer att sjunga Monica Zetterlunds verk. Sen har vi naturligtvis Claes Norberg, känd från hela länet. Han var så populär så vi var tvungna att ha han 2 kvällar i rad. För det togs, biljetterna tog bara slut så det sa swish om det. Sen har vi en häftig cirkusföreställning som heter Heka. Som handlar om jonglering och lite magi och såna här illusioner. Som jag också ser mycket fram emot i slutet på mars. Ja, men du hör, det är mängder av föreställningar som kommer vi sluta med La Bohème, som är då Norrlands operans egen föreställning som de åker runt med, och det är vi som arrangerar den.
Vilka scener har ni tillgång till?
Vi har tillgång till alla scener, tänker jag. Vi jobbar både med Sundsvalls teater, Tonhallen, men vi jobbar också med Sveateatern. Men vi jobbar också med E Street. Vi jobbar också med teaterscener utanför centrala Sundsvall. För vårt uppdrag, tycker vi, är att möta människor i hela kommunen. Och så det är, vi kan vara i Matfors, Stöde, Opalen i Njurunda. Är vanliga scener också för oss.
Och hur marknadsför ni ert utbud, så att säga?
Vi gör alltid en programtidning som vi marknadsför då. Och den finns på att hämta på Kulturmagasinet, på Sundsvalls kommun och på, naturligtvis på där vi säljer biljetter på entré. Så att man kan också gå in på vår hemsida och hitta det här. Om vill man så kan man också höra av sig till oss, så kan vi skicka en medlemstidning.
Mm. Finns den inläst?
Det var en bra fråga. Det törs jag inte svara på om det gör. Det låter som det inte gör det. Jag vet inte. Jag kan inte svara på det. Men det är någonting vi borde ta med oss. Absolut.
Ja, Scen Sundsvall. Vad har du mer att säga om er verksamhet för 2025?
Ja, jag är väldigt stolt över att en ideell förening kan göra så många arrangemang för så många. Vi hade väl 7000 som kom och tittade på våra föreställningar förra året. Och vi var också en stor del av Sundsvalls 400-årsjubileum. Så att vi fick ett mängd olika diplom från massor av olika föreställningar. Vi försöker vara en bredd och möta olika typer av intressen när det gäller kultur. Och göra en bredd. Och vi försöker vara så tillgängliga som möjligt. Och vi gör vårt bästa med de få resurser vi har. Det mesta är ju att vi jobbar helt ideellt och gör det här för att vårt hjärta klappar för kultur.
Och biljetter, det är via entré Sundsvall?
Jajamän, det hittar man på entré. Så alla våra föreställningar går att se på deras hemsida.
060 15 54 00.
Ja, det är bra. Det kan du. Härligt att höra. Då antar jag att du är en van kulturbesökare.
Unga med synnedsättning firar 50 år i år. Och med anledning därav så har Peter Kärnberg från Sundsvall skrivit en bok om dess historia. Vad är titeln på boken, Peter?
Vi gjorde det själva är själva huvudtiteln, och så finns det en undertitel, Unga med synnedsättning 50 år, förtid och samtid.
Kan du berätta lite grann om upplägget och hur du arbetade fram den här boken?
Det roliga är att US riksstyrelse sa att ja, vi vill inte bara ha en bok som berättar om hur det gick till när US bildades och de 50 åren, utan vi vill också liksom ha samhällsutvecklingen, vi vill ha de tidigare åren. Så faktum är att vi startar vår historiska resa i Frankrike på 1700-talet när blindpedagogiken växer fram. Vi bekantar oss om hur punktskriften blev till, svensk blindundervisning som man sa det då, hur de blindas förening nu SRF kom till 1889. Och hela den resan är ju de första två kapitlen, så först i kapitel 3 så bildas egentligen det som då hette Unga synskadade US 1975, och sen jobbar vi oss framåt. Så att det är drygt 360 sidor, och det kan ju låta mastigt, och det är det, men det är ju också så att vi reser nästan 300 år. Lite hastigt kanske de första två kapitlen, men sen är det väldigt mycket US-fokus, och överhuvudtaget så är det här en lektion i hur synskaderörelsen i Sverige och i viss mån andra länder också har startat, organiserat sig och arbetat fram olika lösningar som sen ofta gått över i samhällsregi och sen i viss mån tillbaka till synskaderörelsen. Och det är också, sa jag i något annat sammanhang, en ingjutare av mod att visa på att det gick att starta upp det här. Det var ännu sämre tider då. Det var ju nödår när föreningen bildades 1889. Hur tänkte man då? Hur vågade man starta upp? Hur arbetade man? Hur fick man inkomster? Hur stöttade man medlemmar? Hur växte demokratin inom rörelsen fram? Och hur kom det sig att det blev en ungdomsorganisation sen? Det röda 60- och 70-talet bidrog naturligtvis, men man blev missnöjd med hur det såg ut inom de blindas förening, och ungdomar ville starta upp någonting annat, starta upp någonting som var till för ungdomar och av ungdomar. Och det är väl lärdomen. Dels när de blindas förening startar upp så är det av synskadade för synskadade. Samma sak när unga synskadade startar upp. Då var det unga synskadade för unga synskadade. Och det är den storyn som man får läsa här, och en massa annat.
Hur kommer då den här boken då att lanseras?
Spotlight har varit i kontakt med US ombudsman på Rikskansliet i Stockholm, Anders Citén, som berättar att just nu pågår en dialog med MTM om att få publicera via Legimus och att finansieringen av boken i punkt och storstil håller på att undersökas. Den 27 juni kommer US 50-årsjubileum att firas i samband med riksstämman på Almåsa, och det planeras då för att lansera boken. Helt klart är att boken Vi gjorde det själva kommer att finnas digitalt på Unga med synnedsättnings hemsida ungsyn.se. Vi hör Peter Kärnberg igen.
Den läses också in, och där har jag fått vara med, och det är mäktigt. Jag har fått sitta i studio med Thomas Bolme, som de flesta känner som Sveriges Tintin till exempel. Rösten känner de flesta igen, han har ju hållit igång jättelänge. Jag jobbar som skådespelare i nästan hela sitt vuxna liv och halva barnlivet också. Har läst in ungefär 300 ljudböcker. Jag hade lite olika förslag på inläsare, och man hanterade ett antal offerter, och till slut blev det Thomas Bolme som gjorde det här, och det var häftigt att faktiskt få vara med i studion och ta del av hur det går till, och jag fick också följa med i manuskriptet och ibland säga, nej men kan vi ta om, för nu tror jag att det blev fel, högstadiet blev högskolan, nej vi tar om lite där. Och det gick bra. Och det är också en sprudlande anekdotfabrik. Så pauserna var minst lika roliga som själva timmarna i studio.
Och hur många timmar tog det totalt?
Ja, jag har inte klippt klart, ska sägas. Det är inte riktigt klarredigerad den här boken. Men klarredigerat är väl tiotalet timmar. Men jag kan tänka mig att vi hamnar på runt 13-14 innan det är klart.
Vad är din totala då upplevelse av samarbetet med Thomas?
Fantastiskt att ha fått göra det här. Det är lite science fiction att man står bredvid sin barndoms hjälte. Jag kände det också när jag satt och intervjuade honom för podcasten. Varför får jag göra det här? Vad är det som legitimerar att jag sitter här med den här rösten? Och det blir ju extra stort när det är så mycket av ens egen barndom, rollfigurer och att få komma nära där. Och sen ser jag att ja, det är en vanlig människa med de talanger han har. Jätteroligt att ha fått den här möjligheten. Det kunde jag inte tänka mig liksom bara för ett halvår sedan, för det var inte aktuellt innan frågan liksom kom fram. Så att det har bara varit en häftig resa och något som man inte kan räkna med att man får uppleva, utan det var stort från A till Ö. Jag är väldigt glad, och det är bara att tacka US för att de vågade satsa på mig som författare. Hade någon annan skrivit hade det säkert blivit en annorlunda bok. Kanske bättre, kanske inte, men jag fick göra det och det har varit kul. Det har tagit väldigt många timmar, framförallt från april i fjol och fram till nu. Jag har inte bokfört det, men kanske 300 eller något sånt där. Och det har det varit värt. Vissa perioder har varit slitigt. Man försöker göra andra saker också. Men när man har den här texten framför sig och upplever att den är på väg att lite grann flytta hemifrån. Alltså jag kan tänka mig att folk som har barn har en liten känsla för hur ska det gå när du ska flytta. Och jag kan tänka om texten, hur ska du klara dig? Jag kan inte stå bakom och försvara dig i alla lägen. Du får slåss för din egen trovärdighet nu. Men det hoppas jag att den kommer att göra. Och håller inte folk med om det som står, då får de skriva motböcker.
Du är ju själv helt blind och engagerad i SRF Västernorrland och är fortfarande engagerad inom Synskadades Riksförbund på riksplanet. Och det var inte allt för länge sedan du själv var med i US, för du är ju plus 30.
Ja, eller minus 40. Jag är född 86, du vet. Det var Palmemordet, Tjernobyl och jag. Så att det börjar att dra ihop sig. Jag ska inte säga datum, men alltså nästa år så. Jag är årsbarn med lokalföreningen SRF Sundsvall. Jag leder med 16 dagar över den. Jag var inte jätteaktiv i US, ska jag säga. Jag var på ett forum, då hette det så, i Härnösand 2013, med motsvarande medlemsmöte eller kongress för SRF. Och jag valde nog ganska tidigt. Jag kom in som praktikant på SRF Sundsvalls kansli 2008 och blev sen fast i SRF. Det saknades folk då som nu, så jag blev ordförande i Medelpad 2009, och då blev det jättemycket SRF, inte så mycket US. Utan det kom sen när jag blev revisor i US Norr och när jag sen blev verksamhetsrevisor på US Riksplan. Och sen kommer den här frågan om att skriva bok. Och det var ju fantastiskt att få det förtroendet. Och i samband med det så avslutade jag också min tid som revisor på Riks. För det ingick ju en form av arvode i det här. Och då kan man inte både vara revisor och ta emot ett arvode. Så då valde jag att sluta som revisor. Men kontakten med US finns ju kvar.
Och hur ser det ut inom unga med synnedsättning idag? Hur många ungdomar är med?
Det finns ju drygt 400 om vi ser på siffrorna för 2024. Så det har pendlat. Den sämsta siffran kanske var på runt 250 för ett antal år sedan. Det gäller ju att göra relevanta saker för unga personer som har en synnedsättning. Och det kan vara olika för olika människor. Men jag tror det är intressepolitik viktigt. Och social gemenskap, att man ser att det finns fler som ser dåligt eller kanske inte alls. En synsvag ser att ja, men jag ser inte sämst i den här organisationen, det finns någon som inte ser någonting och ändå fixar sina liv. Och att man också fortsätter att organisera kurser om flytta hemifrån, om ekonomi, vad det nu kan vara, för att stötta den enskilda individen att våga göra saker. För jag tror att det behövs att också kräva att skolan ska funka, att man ska få läromedel i tid, att man ska få lära sig punktskrift om man är i behov av det, att man ska få den assistans man behöver, som man måste utreda för varje individ naturligtvis. Så att det är väl egentligen att göra personer säkra i sin synskada, så att man också ser att det inte är en stereotyp bild av en synskadad. Och där har US betytt jättemycket, kanske mest. Att man har visat för unga synskadade, ja men du är inte ensam, det är inte livsfarligt, det är opraktiskt. Men kom till oss, för här har vi faktiskt lösningar. Vi kan berätta om det man kan göra och vi kan berätta om hur man kanske kan lösa en del av det som du tycker är omöjligt idag.
Jag får säga grattis och lycka till.
Ja, tack så mycket för det, och läs gärna och recensera.
Porträttet.
Ett brinnande intresse för funktionshinderfrågor driver Myndigheten för delaktighets generaldirektör. Hon har också svårt att förstå varför det fattas beslut om att neka färdtjänst eller ledsagning till personer med synskada. På sin fritid gillar hon att dansa och både läsa och försöka sig på att skriva feelgood-romaner. Malin Ekman Aldén har varit generaldirektör för MFD sedan 2017, Myndigheten för delaktighet. Skånes taltidning träffade henne på hennes arbetsplats, 7 våningar upp i ett kontorshus i Liljeholmen i Stockholm, dit myndigheten flyttade för ett år sedan.
Det är ju ett aktivitetsbaserat kontor, det är egentligen bara jag som har ett rum. Men det kan vara skönt ibland i min roll att kunna stänga dörren faktiskt. Vi har förstås en stor skärm på väggen och som alla andra kontor och verksamheter idag så jobbar vi ju väldigt mycket digitalt. Vi har 2 obligatoriska dagar där alla ska komma in tisdag och onsdag här på MFD.
Ja, skärmen den tar en stor del av väggen här. Ja. Sen när jag kom in, det första jag såg, det var en stor svart ledarhund med ledarhunds sele på. Vill du komma och berätta, vad är det här för någonting?
Ja, men det här är en stor svart, det är en labrador tror jag faktiskt, en leksakshund då, som kan stå på sina 4 ben och just nu har den en ledarhundssele. Förut hade den faktiskt en assistanshundssele, men från och med 1 april så tog vi över ledarhundsverksamheten och då kändes det liksom rimligt att byta sele till en ledarhundssele. Det blir en påminnelse om verksamheten till vardags och sen också tror jag människor som kommer in här tänker så här, wow, just det, de håller på med ledarhundar. Det är också lite bra för det är nytt här och så. Däremot ledarhundar som kommer och träffar den här leksakshunden brukar först vara lite nyfikna och tänka att det är någon som är lite lik mig. Men när de väl börjar lukta på honom så, inte så trevligt, då brukar de börja undvika honom.
Och när man tar hissen upp till 7:e våningen för att komma till myndigheten för delaktighet, så kommer man först in i en reception där det första jag lägger märke till är ett ledstråk i golvet som sträcker sig tvärs över det stora rummet. Ett pingisbord står där också och över ett bord hänger en enorm lampa och där under i lampans sken ska man kunna sitta och prata med extra bra ljuddämpning. Och att hitta en lämplig lokal vid flytten för 1 år sedan, det var inte helt lätt, berättar Malin Ekman Aldén.
Vi har ju ställt väldigt höga krav när det gäller tillgänglighet förstås. Dels för att det ska vara möjligt att jobba här även om man har en funktionsnedsättning. Och sen också såklart att besökare som kommer hit oavsett vad man har för förmågor så ska man kunna lätt liksom komma in och ta del av och så. Vi jobbade med färgsättning och kontraster, matt. Det är också ganska mycket kompromisser. Det är inte alltid man kan göra det som är bäst för alla. Ledstråket då, som vi har lagt från ingången in i vår matsal, det är en ganska ny sak. Och det var för att vi har några personer med grav synnedsättning som jobbar här eller har jobbat här. Och som konstaterade att de här öppna ytorna som matsalar ofta är, de kan vara jättesvårorienterade om man går in i saker. Och det får några konstverk i golvet här och till slut bestämde vi oss att när vi får göra ett ledstråk för att man inte ska behöva vara orolig. För det blev så att någon berättade att jag undviker att gå den där vägen och så ska det inte vara.
Men det är många saker man får tänka på.
Det är jättemånga saker. Vi har ju också hörselnedsättning och en hörselskadad medarbetare. Det är ju självklarheter som hörslingor och så. Men sen är det såna här saker som man kanske inte tänker på att om man ska äta lunch i köket varje dag och använder hörhjälpmedel, då kan en sånt här pling från en mikro bli helt outhärdligt för att det transporteras i hörapparaten. Så då fick vi också fundera på så här, ja men hur gör vi då? Kan vi ta bort plinget på mikrogrejerna? Och det gjorde vi. Men då visade det sig att om man då har en synnedsättning och inte ser, då blev det jättekrångligt. Jag har ingen aning vad som händer. Så nu har vi försökt minimera andelen ugnar med pling. Men vi har en med pling som också är väldigt så här manuell. Som man kan då, om man inte ser, kan ändå känna vad man håller på med. Så att det är hela tiden såna där saker att tänka på.
Och så har du själv en synnedsättning.
Mm.
Hur mycket påverkar den dig?
Ja, vad ska jag säga? Det är klart att den är ju en del av mig och mitt liv. Och jag har ju sett dåligt sedan jag var 4 år. Så att det är ju liksom en väldigt så här integrerad del i mitt liv. Och det är klart att den påverkar hur jag får tänka och organisera mig. Det funkar ju ofta väldigt bra när man är på vanliga ställen. Men sen är det ju så där om jag ska på nya ställen. Går ju på jättemycket möten på alla möjliga ställen, ibland reser och så får jag ju planera för det. Det händer att jag åker själv eller går själv, jag hittar ju bra liksom, men ibland så får jag också be någon medarbetare eller någon följa med mig såklart. Och reser jag sällan själv utomlands utan jag reser tillsammans med någon. För min del, personliga del, så har jag nog under de alla år egentligen löst ofta med att jag jobbar tillsammans med en kollega. Och om jag är chef så reser jag med en medarbetare eller så. Och sällan så här med en ren ledsagare som bara har det till uppdrag. Det har ju hänt också. Men,
vad är det för synsättning som du har?
Jag fick en erit för att jag visade mig ha en barnreumatism när jag var liten. Ögonen gick före ledproblemen. Man får en inflammation i ögat som gör att den förstör ganska snabbt. Det blir sammanväxningar och sånt som gjorde att jag, när jag var på 4-årskontroll så hade jag plötsligt förlorat jättemycket syn. Och ingen hade märkt. Och barn är ju väldigt dåliga på att berätta. Och sen fick jag ont i lederna något år senare då. Det är klart att man har en sån omfattande synskada i botten så händer det ju grejer i ögat med åren, så jag har ju liksom haft lite glaukom och lite ren och andra.
Men det här att då vara generaldirektör för en myndighet, var det något du tänkte dig som en karriär när du var ung?
Nej, verkligen inte. Jag läste humaniora och religionsvetenskap på universitetet utan någon större plan för det, men jag hade ärligt talat inte ens funderat på det här med myndigheter särskilt mycket. Eller att jobba offentligt. Det var ingen så här karriärmöjlighet som jag ens hade grubblat på. Initialt så blev jag ju kommunikatör och journalist. Och det var det jag trodde jag skulle göra. Tyckte det var väldigt, väldigt roligt. När jag kom till regeringskansliet, då hade jag bytt jobb. Jag hade varit chef i civilsamhället på en biståndsorganisation ganska många år. Blev chef ganska ung och var ganska nöjd med att byta till ett inte chefsjobb. Därför att jag hade mitt tredje barn var väldigt litet och jag var ganska trött och kände att jag ville ha ett lite mindre krävande jobb. Så när jag kom dit så var jag en vanlig handläggare.
Men sen dröjde det bara några månader innan Malin Ekman Aldén blev chef igen. Och hon arbetade under många år med funktionshinderfrågor och även frågor kring äldreomsorg på regeringskansliet och fick en bred erfarenhet. Men när myndigheten MFD så småningom bildades sökte hon inte tjänsten som generaldirektör där. Men bara ett halvår senare, när den första generaldirektören för myndigheten hastigt fick sluta och hon fick frågan om att vikariera på posten, då tvekade hon inte.
Och det är klart, när jag fick den frågan så ville jag ju hoppa på det. Jag är inte någon person som säger nej särskilt ofta. Och det var ju en fantastisk möjlighet dels att få jobba här med den här myndigheten som jag såklart hade varit med delvis och lagt grunden för. Också för att jag är superintresserad av frågorna. Och sen en otrolig utmaning att liksom få liksom bygga upp en sån här verksamhet. Men jag hade ju bara ett vikariat, så det var ju tanken att de skulle rekrytera. Så var det ju när jag kom. Men sen blev tjänsten utlyst och då sökte jag den. Då fick jag den. Så sen har jag varit här.
Och är det ett kul jobb?
Ja, det är väldigt kul. Periodvis har det varit riktigt utmanande. Men jag tror för mig, och så har det nog varit hela mitt liv, att det är ganska viktigt att ha som ett intresse och engagemang för det. Ja, det är ett ganska viktigt incitament för mig. Och jag är väldigt engagerad i de frågor vi håller på med. Det som är både för- och nackdelen. Vi har ju inga lagar att förhålla oss till. Eller slänga huvudet på någon heller. Det är ju ett problem väldigt ofta. Att man jobbar bara med främjande. Och att försöka få folk att agera. Genom att inspirera och stimulera och sådär. Och vi har ju väldigt lite resurser och så. Så det är ju nackdelen. Men i det där så ligger ju också att vi har väldigt stor frihet. Att söka olika vägar. Jobba mycket med kommunikativa frågor som verktyg och så vidare. Och det där är ju också för mig en väldigt rolig sak. För det är ju en väldigt kreativ miljö att få leda en myndighet. Ja, vi jobbar ju på hela politiska bredden med alla möjliga frågor. Och du måste kunna röra dig och ganska snabbt sätta in i nya saker. Så det kan ju vara väldigt krävande att vara här av det skälet. Och sen får vi ibland också regeringsuppdrag som är väldigt specifika. Så det är en väldig mix. Och man får framförallt mycket stor respekt för utmaningarna ute i liksom samhället på olika sätt när man är här.
Men du rapporterar ju då till regeringen. Mm. Känner du att du har möjlighet att påverka mycket?
Ja, men både och. Det är klart att som myndighet har vi ju ett väldigt självständigt uppdrag. Det har ju alla myndigheter. Vi har ganska stort mandat att göra olika saker. Men inte allt. Utan regeringen styr ju via lag, förordning och sånt där. Och sen har ju också såklart regeringens agenda stor betydelse för hur de prioriterar resurser och så till det vi gör. Men funktionshinderpolitiken, på gott och ont får man väl säga, har ju varit en fråga där man haft ändå en ganska samlad och stabil bild, gemensam bild inom politiken. Det spelar inte stor roll vilka partier, utan man har en ganska gemensam grund. Det kan ju vara ganska gynnsamt för oss då, att det rör inte på sig sig jättemycket. Däremot gör det ju det i marginalen. Liksom, funktionshinderpolitik är ju också hur fungerar det på arbetsmarknaden eller hur de sociala stödens utformning eller storlek och sådana saker. Det är det som påverkar människors liv. De är ju mer politiska frågor, men de har ju inte visat sig huvudansvar för. Jag tycker också att vi har, oavsett egentligen regering, haft en bra och nära dialog med regeringskansliet och även med politiken så tillvida. De är intresserade av det vi ser och gör och intresserade av att också ta in våra tankar kring hur man kan liksom ta sig an olika frågor. De har också ett stort förtroende för oss och vår kunskap här, och det är ju väldigt liksom bra. Sen kan jag se, och det har ju inte med polis för, att det är ju väldigt lite satsningar inom det här området. Och behoven är ju bland personer med funktionsnedsättning i Sverige är ju gigantiska på olika sätt. Så behoven ser också olika ut i olika grupper. Där ser man ju att det är ju en grupp som sällan liksom kommer upp på den politiska dagordningen. Som inte är föremål för stora reformer. Som inte debatteras i partiledardebatterna. Och vi ser ju hur läget är och att det behövs väldigt mycket. Och kan man ju bli frustrerad över.
För det är ju många saker som bland annat då personer som är synnedsatta tycker försämras, de får mindre möjlighet att vara delaktiga för att färdtjänsten dras in på många håll. Mm. Ledsagning är väldigt svårt att få, har gått ner massor. Varför blir det sämre på sådana här viktiga områden?
Men jag visste det, skulle jag verkligen säga det, men jag vet inte heller. För mig är det väldigt obegripligt. Alltså, ta den här färdtjänstfrågan, hur man ens kan fundera på att man som gravt synskadad inte har stora orienteringssvårigheter. För mig är det obegripligt. Men du vill bara sätta på dig en bindel och gå ut på stan, så borde du fatta. Alltså det är ju verkligen på den nivån. Jag tänker ibland att är det någon sorts juridisk teoretisk övning man ägnar sig åt liksom för att komma fram till de här konstiga prejudikaten som styr den här utvecklingen. Eller varför drar man in på ledsagning? Jag tänker om du tar kostnaden för ledsagning i relation till kostnaden till exempel för hemtjänst då, eller assistans eller något sånt där. Det är ju en peanut-kostnad. Men det skapar ju en frihet och ett självbestämmande som är helt unikt. Och varför drar man in på det? Varför tycker man det är mindre viktigt? En kollega jag hade förut, hon brukade säga så här att nej, men man har en sorts idé om att när man ska ge stöd till personer med funktionsnedsättning, det man tänker att vad de är de grundläggande behoven, det är det här att vara hel och ren och möjligen mätt. Det är liksom det man behöver i livet. Och det är klart att vi som har en funktionsnedsättning, det är klart att vi vill vara det, men det är väl bara en del. Man är ju en vanlig person, man vill arbeta, man vill ha familj, man vill ha relationer, man vill göra saker på vad man nu gör liksom. Och det där är ju så konstigt att man fortfarande, och det tänker jag lever kvar från den här institutionstiden. Men det var ju precis så man tänkte på institutionerna, att nej, men de här personerna, vi ska hålla dem vid liv typ. Det här med personlig integritet eller individualitet och sånt, nej, men det var liksom ingen fråga. Och lite finns det där kvar i tänket när man prioriterar. Och då tycker man att man kan göra de här neddragningarna på färdtjänst eller på ledsagning eller vad det nu är.
Men för att komma till rätta med det här då i samhället, att man tar tillvara på personer med olika funktionsnedsättningar mer. Vad kan ni på MFD göra och vad kan du som generaldirektör göra för att liksom komma ifrån de här gamla tänkesätten då?
Ja, det är samma grubbla på hela tiden. Vi har ju det här breda uppdraget, vi är inte så många. Vi kan inte fördjupa oss i allting som vi skulle vilja. Men ett verktyg vi ändå försöker använda ibland, det är ju att till exempel kartlägga och se hur det ser ut och varför och så kring olika frågor. Och det är ju någonting att vi kan liksom på något sätt visa upp, så här är det. Ni kan inte lura er själva och tro att det är på något annat sätt. Och också de här konsekvenserna får det för individer då. Det kan vi göra. Och vi kan ju också följa upp vad personer med egen funktionsnedsättning upplever. Hur vardagen ser ut, det gör vi ju ibland. Vi har ju en undersökningspanel och gör på lite andra sätt också. Men vi kan ju också ibland föreslå att om ni gör så här istället. Eller om ni analyserar er verksamhet utifrån med de här glasögonen. Då kommer ni att kunna träffa bättre för fler. Och det är liksom lite där vår verktygslåda ligger. Så den kan man ju tycka är lite tandlös. Vi kan ju inte tvinga eller så. Och sen är det ju hela tiden, och där räcker ju inte heller vi till alltid, att vara med och diskutera när det sker stora förändringar som skulle kunna innebära en möjlighet. Till exempel nu så kommer man introducera en helt ny socialtjänstlag i Sverige från och med sommaren, enligt plan då. Den har ju lite annat fokus än den tidigare, även om mycket är kvar. Det är ju typ en möjlighet att också få till förändring. En sak man stärker upp i nya socialtjänstlagen, det är möjligheten för kommunerna att lägga stöd som icke-biståndsbedömda insatser. Alltså att du inte ska gå in i hela biståndsbedömningen, utan att du kan liksom mer ge stöd i form av, ja, men om du tillhör den här målgruppen så har du rätt till de här insatserna. Det kan ju vara att alla över 85 får rätt till en sån här fixarolle som hjälper att byta lampor så man inte ska trilla ner från stegar och stolar och sånt. Därför att det är förebyggande och det är effektivt och det är inte så individnära. Och då tänker jag, finns det tjänster för till exempel personer med synnedsättning som skulle kunna ligga som sådana? Ledsagning tycker jag skulle kunna vara en sån. Om det är den typen av ledsagning du behöver. Sen om den är mer kopplad till att du också har stora andra behov, då är det ju kanske mer än bistånd. Så att det finns ju skillnader. Och det är väl att vara liksom hela tiden på kreativ, försöka tänka hur kan vi använda de förändringar, de diskussioner som finns i systemet. För det är svårt att liksom trycka in nya saker i ett befintligt system, men när det ändå är uppe för diskussion. Och då kanske man också kan få sin kommun eller sådär och tänka att ja, men vi kanske skulle kunna tänka på ett nytt sätt. Det skulle avlasta socialtjänsten, men det skulle göra det mycket bättre. Och det kommer kosta mindre i slutändan, för det gör det ofta. Men det där är ju ett jättejobb och det är ju så... Det är ju så viktigt, alla lokala föreningar och distrikt och så. Det tyvärr hänger ju väldigt mycket på att man själv orkar vara där och bevaka och komma med idéer, sätta sig in i, föra den här dialogen och vara ganska, som jag sa, agil i det där. Det är ju tyvärr det som krävs i modern politik. Vi räcker ju inte till, Sverige är stort och det är ett stort självbestämmande i kommuner och regioner och vi använder de verktyg och de uppdrag vi har, men det räcker ju inte, utan det behövs väldigt många andra också.
Men ett Sverige som då är delaktigt, hur ser det ut för dig? Om du får måla upp liksom att så här ser det ut när vi har lyckats.
En sak som jag skulle önska är att alla barn som växer upp eller föds med en funktionsnedsättning eller får en funktionsnedsättning, de ska för det första verkligen få förutsättning att känna att jag kan ha förväntningar på mitt liv. Jag kommer också att bli självständig, vuxen, få gå i skolan och lyckas med det, få ett arbete. Självklart kommer det skilja sig vad det är vi kommer att ha framför oss beroende på vem vi är och vilka förutsättningar vi har. Men man ska ha de där förväntningarna på sig själv och andra ska ha dem på dig. Det tycker jag är en sån här bas, för där börjar det liksom. Och sen ska ju såklart skolan och vidareutbildning, men också arbetsmarknaden. Alltså man ska få de stöd man behöver och man ska ha de stödsystemen i ryggen när man ska ut. För arbetsmarknaden är ju inte offentlig utan den är ju privat och där måste du liksom hantera massa olika människor. Men du ska ändå känna att du har ett bra stöd i ryggen när du är ute och gör det. Och det kan ibland också behöva särskilda verktyg, typ lönebidrag och sånt för att du ska få chansen. Därför att du kan ha lite så här konkurrensnackdelar för att ha en funktionsnedsättning. Och då är stöden ibland superviktiga som en inledande sak. Men för många behövs de inte alls. Där önskar jag att det ska vara en självklarhet liksom. Utan att man kan sedan leva sitt liv och ändå vara ganska trygg i att även om mina förutsättningar förändras, jag får en större funktionsnedsättning eller jag får fler eller det händer saker, så kan vara ganska trygg i att jag kan ganska snabbt få ett stöd från det offentliga så att jag liksom får hjälp och ta mig an situationen som den blir nu. Och det ska jag kunna vara trygg i och det ska inte heller vara den här som är nu för väldigt många med stora behov att man blir omprövad en gång om året. Så jag vet inte från ett år till ett annat om jag kommer kunna klara att leva där i mitt bostad, för att jag vet inte om jag får den hjälp jag behöver nästa år. För det är så få människor ändå som behöver leva med den här situationen. Det är ju ingen som önskar att bli starkt beroende av andra och sådär. Men jag tycker det här ifrågasättandet och den här otryggheten vi har skapat i systemen, oavsett om det gäller färdtjänst, den tänker jag ska vara borta i ett sånt samhälle. Det är väl visionen på något sätt att man ska ha jämlika möjligheter egentligen. Alltså folk är olika. Vi kommer från olika ställen, vi har olika mycket pengar, vi har olika förmågor. Det kommer man aldrig kunna bygga bort. Det gäller ju om vi har en funktionsnedsättning eller inte också.
Och sen, även om du då tänker på ditt jobb ganska mycket, har du andra intressen på fritiden som du gör?
Ja, men det har jag ju. Jag tycker jättemycket om att laga mat. Och jag var med i någon matgrupp för synskadade tills någon sa tack, det räcker med dina recept nu. Så, men jag skriver ganska mycket. Jag tycker att det är roligt.
Vad skriver du för något?
Just nu så har jag kommit fram till att jag tycker att det är jätteroligt att skriva sån här feel good material. Därför att jag har läst litteraturvetenskap ganska många poäng och så jag läser allt möjligt och tycker att det är roligt. Men jag gillar faktiskt att läsa feelgood-böcker. Och lyssnar gör jag mycket. Men jag gillar också att skriva den typen. Och det har tagit mig några år att erkänna att jag tycker att det är roligt. Men nu har jag gjort det, så det håller jag på med. Och går lite såna här kurser på Folkuniversitetet och så.
Om du skulle ta och göra en syntolkning av dig själv, hur ser du ut?
Åh, vad svårt. Jag är ju 56 år. Och det syns, tänker jag. Jag har liksom halvlångt mörkbrunt hår just nu. Får väl erkänna att det kanske är lite förbättrat hos frisören färgmässigt. Jag har pannlugg och ja, lite uppklippt men rakt. Inga lockar. Just idag har jag inget smink för jag försov mig i morse, men det brukar jag kanske ha lite mer. 1,70 lång. Om man skulle titta på mig så är jag en ganska glad person. Det händer ju att jag ser arg ut och min man tycker att jag är sur ibland. Men ofta är ganska glad. Just idag har jag byxor, men jag använder väldigt ofta klänning och kjol. Det är liksom. De som träffar mig ofta brukar nog tänka att det är en person som alltid har klänning. Jag har väldigt många klänningar hemma.
Sen i ditt fönster här så står det figurer som jag har tittat en del på. Dels är det en tygdocka med massor av vitt hår som står rakt upp och vita långa mustascher.
Det är Albert Einstein.
Och varför är han i fönstret?
Jag är så långt från honom som man kan komma. Jag har ingen känsla för matematik och logik i min grunduppsättning. Men jag känner att han ger stabilitet i mitt yrkesliv. Så han har hängt med länge.
Han sitter och bevakar dig då?
Sitter som någon sorts strukturfascist där i fönstret och håller lite ordning, tänker jag. Lite så.
Ja, förutom Albert Einstein så står det också i fönstret en liten trästaty, en kvinna. Som är gjord i Tanzania och påminner om alla år då hon arbetade internationellt med olika frågor. Och när det gäller fritiden så har hon också ett annat intresse och det är att dansa zumba.
Jag tycker fler synskador borde dansa, därför att det är vår sämsta grej. Man blir så, det är så lätt när man ser det att man blir så osäker i sin kropp. Och att dans är så både mentalt och fysiskt frigörande. Jag är jättedålig på det, men jag tror vi borde göra det. Vi borde liksom bli friare. Liksom. Då skulle vi må bättre, få mindre så sjukgymnastikproblem. Allt som vi har, om man nu får generalisera målgruppen.
Säger du rör lite sådär, ja, dansant.
Exakt. Nej, men faktiskt. Jag tror att det är bra för självförtroendet med dans. Och särskilt när man är lite otrygg och går lite stolpigt, som man generellt gör när man har en synnedsättning.
Det sa Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Reporter i inslaget var Åsa Kjellman Irissi från Skånes taltidning. Nyheter i korthet. Influensaepidemin i Västernorrland är i full gång med över 100 diagnostiserade fall under föregående vecka och för närvarande 38 inlagda patienter på regionens 3 sjukhus. Maria Tempe, smittskyddsläkare i Region Västernorrland, uppmanar den som har symptom som kan tala för influensa att undvika vidare spridning av infektion till riskgrupper. Stanna hemma om du är sjuk, undvik att träffa äldre personer, spädbarn och personer i riskgrupp om du har feber eller förkylningssymptom, säger hon. För att minska risken att själv bli sjuk ska du tänka på att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Viruset sprids genom luften när du hostar och nyser eller genom att du har det på händerna och sedan rör vid näsan, munnen eller ögonen. För covid-19 är situationen i Västernorrland betydligt lugnare och endast ett fåtal patienter har vårdats med diagnosen på regionens sjukhus de senaste dagarna. Antalet fall av RS-virus ökar långsamt från en relativt låg nivå, skriver regionen på sin hemsida rvn.se. Synskadade Sebastian Modin tog brons med sin guide Emil Jönsson Hag på para-VM i Tyskland. Han är nöjd över bronset då han varit sjuk en tid. Om ett par veckor kör de sprint på para-VM i Norge. meddelar svt.se. Folkhälsomyndighetens undersökning Hälsa på lika villkor visar att fetma ökar bland vuxna i länet. Nu är det var femte person som lider av fetma mot var åttonde tidigare. Fler känner oro och ängslan. Fysisk aktivitet, förbättrade matvanor och insatser för att stödja psykisk hälsa är några av de områden där satsningar kan göra stor skillnad. Det säger Nina Nordin. Hon är folkhälsostrateg på Region Västernorrland. Enligt enkäten rör sig många för lite och äter för lite grönsaker och frukt. Detta kan man läsa om på folkhälsomyndigheten.se. Kristina Edvinsson Ardnor är från Skorped men bor i Umeå. Hon har skrivit en bok samtidigt som hon jobbar som onkolog, specialist på cancersjukdomar. Hon är en av finalisterna till Stora ljudbokspriset med debutboken Diagnos, omöjlig längtan. Det är en varm kärlekshistoria som också handlar om barnlöshet och cancer. Det är fortfarande Ångermanland i mitt hjärta, säger Kristina Edvinsson Ardnor, skriver Nordsverige.
Veckans boktips.
Lydia Djeric, Härnösands bibliotek, har läst boken Sarek av Ulf Kvensler. Anna och Henrik är ett par från Stockholm. De är goda vänner med Milena. Vännerna tycker om att vandra tillsammans i de svenska fjällen och de har gjort det många gånger. De har bestämt sig att vandra i Sarek. Milena vill presentera sin nya kille och frågar Anna och Henrik om han kan följa med till Sarek. På grund av att Milena är deras goda vän kan de inte säga nej. Milenas nya kille heter Jakob. Jakob är en trevlig kille, men Anna har hela tiden i sina tankar att hon känner igen honom. Att ta med Jakob visar sig vara ett ödesmättat beslut som kommer att förändra alla deras liv för alltid. Istället för att vännerna har roligt och trevligt så utvecklas vandringen till en mardröm. När man närmar sig slutet av boken och när allt börjar falla på plats, då kan man börja förstå hela sanningen. Att en vänskap är inte alltid som man tror. Boken är en bra psykologisk thriller. Sarek av Ulf Kvensler.
Evenemangstips från Härnösand.
Fredagsspel, spelmansträff, 28 februari mellan 14 och 16. Man håller till på Café Murberget på Västernorrlands museum i Härnösand. Katt på hett plåttak, 21 mars klockan 19 och 22 mars klockan 16. Härnösands teater, stora scen i Härnösand. Lång färd mot natt, drama. Teaterklassiker i rap och mångbottnad tolkning på turné med Grynet Molvig och Christer Henriksson 11 april klockan 19, Härnösands teater, stora scen. Längden är 2 timmar och 30 minuter inklusive paus.
Kramfors.
Allsång på kiosken. Hotell Kram, kiosken, pizza, vin, Torggatan 14, 7 mars, klockan 17.00. Allsången startar 20.00. Bordsbokning 06 12 77 13 30. Lise och Gertrud, kvinnan bredvid, Kramfors, 9 mars, klockan 18 till klockan 20.
Sollefteå.
Jon Henrik Fjällgren, Hulstagården, 5 april. Lasse Holm, Ett liv av hits, Hotell Hallstaberget, 22 mars klockan 19. Trikoloren, Nordiska blåsarkvintetten, Sollefteå kyrka, 8 maj klockan 19 till klockan 20. Vecka 10 är det sportlov i Västernorrland. Bra att komma ihåg, för då kommer väl det att ske lite extra evenemang på den ort där du bor.
Sundsvall.
Dolly Style, Färgexplosionen och alla unga tjejers idoler. Aktuella nu med ännu en mellohit som garanterat får publiken att sjunga med. Arwin, det lysande stjärnskottet från TikTok. Nu också aktuell i Melodifestivalen med den urstarka låten This Dream of Mine. Lördagen den 15 mars klockan 13 i Tonhallen. Pris från 495 kronor. Biljetter via entré Sundsvall 060 15 54 00. Nanne, The Best, The Music of Tina Turner. En hyllningsshow till just Tina Turner med Nanne Grönvall. 28 februari, en fredag klockan 19.30 i Tonhallen. Pris från 695 kronor. Helene Sjöholm, Bengan Jansson och Lennart Jäkel. En hyllning till Allan Edwall. 3 mars klockan 19. Hedbergska aulan i Sundsvall. Pris från 559 kronor. Orup, Bara. Nu på Sverige-turné. Kommer med sin turné till Tonhallen den 13 mars 19.30 och 14 mars samma tid i Tonhallen. Pris från 695 till 795 kronor.
Timrå.
Handarbetscafé. Onsdagen den 5 mars klockan 13 till 15. Platsen är runda bordet i biblioteket. Vid Deppners strand, en musik- och berättarföreställning om gammel svensk by. 14 mars klockan 19 i Ljustorps bygdegård i Ljustorp, Timrå. Producent Katarina Söderlund. 8 maj, Timrå, en stund med Monica Zäta med flera. Charlotte Stålgren med band bjuder på en svängig kväll. 19.00. Längden är 1 timme och 40 minuter inklusive paus. Om man håller till i Västansjölokalen i Timrå.
Ånge.
Konstutställning Sara Hollappa Jonsson till och med den 28 februari mellan 10 och 16 i konsthallen vid Ånge centralbibliotek vid tågstationen. Visafton i Kjölsillre. Välkomna till Visafton på träffpunkten i Kjölsillre den 15 mars klockan 19.00. Grabbarna från Eken är ett gäng musiker som värnar vår svenska vistradition. De tolkar Bellman och Tob samt Olof Adolfsson och Cornelis Vreeswijk. Lägg så till en dos irländsk folkmusik. Inträdet 250 kronor. I summan ingår entré samt något att äta och dricka i pausen. Ingen föranmälan behövs. Betala med Swish eller kontanter på plats. Barn under 12 år, fri entré, välkomna.
Örnsköldsvik.
Fira Kalevala-dagen. Arkenbiblioteket mellan 10 och 17. I Örnsköldsvik. Dans till Martinez i Bjästa, Edenborg klockan 20.00 den 1 mars. 1 mars SM Ice Racing i Kallevallen i Arnesvall utanför Örnsköldsvik. Teater Fångad på nätet. Fredagen den 28 februari klockan 19. Platsen är Gnistan, Folkets hus i Örnsköldsvik. Orup Bara. 19.30 Nolaskolans aula i Övik den 8 mars. Big Band Battle. Bruksgården Domsjö 15 mars klockan 18.30 till 23.00.
Anslagstavla.
Information från SRF Örnsköldsvik. SRF-medlemmarna fortsätter med kafébesöken en gång i månaden under våren. När och vilket kafé som besöks bestämmer gruppen gemensamt. Nästa träff blir onsdag den 5 mars klockan 13 på Kyrkbacken, Svenska kyrkans församlingshem. Mer info, kontakta Irene Hägglund, telefon 073 029 8679. SRF Sundsvall inbjuder till årsmöte den 13 mars på Skepparegatan 5A, våning 4 i Sundsvall. Tiden är 17.00 till cirka 20.00. Vi äter initialt en måltid som föreningen bjuder på. Var noga med att berätta om eventuella allergier när ni anmäler er till mötet. Möteshandlingarna genomförs efter mat och fika. Er anmälan måste vi ha senast den 3 mars, så handlingar kan skickas ut och nå er inför mötet. Uppge i anmälan på vilket media ni önskar handlingarna. Er anmälan gör ni till Peter Kjernberg på telefon 070 860 4032 eller via e-post peter.kjernberg@srf.nu. Varmt välkomna hälsar styrelsen för SRF Sundsvall. SRF Härnösand bjuder in till årsmöte lördagen den 15 mars. Vi möts på Ängekyrkan Theodor Hellmans väg 2 i Härnösand. Mötet börjar klockan 12 och slutar klockan 15. Vi bjuder också på lunch och eftermiddagskaffe samt underhållning. På årsmötet fattar medlemmarna beslut om verksamhetsberättelsen, val av styrelse och ansvarsfrihet. Din anmälan vill vi ha senast den 7 mars. Du kan anmäla dig till Agneta Olofsson på telefonnummer 070 359 4375 eller till hennes e-post ao@genea.se eller till Kamal Soleimani 073 035 0358. E-postadressen är kamal.harnesand@gmail.com. Välkomna! Kallelse till SRF Örnsköldsviks årsmöte onsdagen den 19 mars 2025. Föreningen har bytt lokal till en större lokal på Arken, Lasarettsgatan 5 i Örnsköldsvik, mitt emot biblioteket, en trappa ner i rotundan. Tid 13.00 till cirka 15.30. Förutom årsmöte bjuder vi även på en fikastund. Vi behöver din anmälan senast den 9 mars så att handlingarna kan skickas ut och nå er i stadgeenlig tid inför mötet. Uppge i anmälan på vilket media ni önskar handlingarna. Din anmälan gör du till Irene Hägglund på telefon 073 029 8679. SRF Härnösand inbjuder till syntolkateater lördagen den 22 mars. Katt på hett plåttak klockan 16 vid Härnösands teater. Anmälan senast den 10 mars till Elisabeth Bodén på telefonnummer 0730 633105. Köp din biljett på Härnösands bibliotek så får du gratis ledsagning. Eller om du bara är intresserad av biljett kan du boka via entré Härnösand på telefonnummer 060 15 54 00. Vi träffas 45 minuter före föreställningens början i teaterfoajén. Föreställningen handlar om det äkta paret Brick och Maggie som befinner sig på den stora släktgården för firandet av Bricks pappas 65-årsdag tillsammans med hela familjen. Sakta men säkert rämnar den till synes vackra fasaden när underliggande konflikter och hemligheter tränger sig på. Samtidigt som en storm drar in över gården dras livslögnerna fram i ljuset och de tvingas möta sanningen om varandra. Pjäsen ger en gripande inblick i människans uppgång och fall och utforskar teman som begär, identitet och arv. Med skarpa dialoger kastas publiken in i en värld av passion, smärta och förtvivlan. Tennessee Williams banbrytande drama räknas som en av de stora amerikanska klassikerna och filmatiserades 1958 med Elizabeth Taylor och Paul Newman i huvudrollerna. Den här föreställningen spelas av Teater Västernorrland. Aktuell syntolkad kultur i Sundsvall. Katt på hett plåttak, ett gästspel från Soppteatern på Teater Västernorrland i Sundsvall. Torsdagen den 17 april klockan 14. Pris 270 kronor. Senaste anmälningsdag 15 mars. Comedy Queen på Teater Västernorrland 26 april en lördag klockan 13. Pris 150 kronor. Boka senast den 15 mars till Marianne Bergman 070-65-21044. Under maj månad är förslaget att syntolka Men pappa i Tonhallen torsdagen den 8 maj. Pris 595 kronor eller 695. Det är Thomas von Brömsen och Evelyn Jons som medverkar. Succéshowen som fyllde Göteborgs konserthus och sålde ut Kungsbacka teater våren 2024. Därefter den unge Jussi på Teater Västernorrland lördagen den 10 maj klockan 19, pris 220 kronor. Och slutligen La Bohème med Norrlandsoperan på Sundsvalls teater söndag den 11 maj klockan 19, pris 255 kronor. SRF Örnsköldsvik håller sitt kontor på Fabriksgatan 25 öppet på måndagar klockan 13 till 19. Välkomna. Syntolkad teater, lång dags färd mot natt, fredagen den 11 april klockan 19, Härnösands teater. Anmälan till Elisabeth Bodén på telefonnummer 0730-633-105. Få biljetter kvar, så skynda. Biljett köper du själv på Härnösands bibliotek. Och då får du gratis ledsagning. Om du inte behöver ledsagning kan du boka biljett via entré Härnösand på telefonnummer 060 15 54 00. Vi träffas 45 minuter före föreställningens början i teaterfoajén den 11 april. Teaterklassiker i rapp och i mångbottnad tolkning som är på turné med Grynet Molvig och Christer Henriksson. Riksteatern presenterar stolt Nobelpristagaren Eugen O'Neills mästerverk Lång dags färd mot natt. Och tillsammans med regissören Eva Dahlman lyfter de fram såväl humorn som smärtan i denna tidlösa berättelse. Lång dags färd mot natt blev startskottet för den moderna psykologiska realismen. Pjäsen hade urpremiär på Dramaten 1956 med Inga Tidblad och Jarl Kulle i huvudrollerna och har sedan dess spelats på scener världen över. Referat från SRF Härnösands föreningsmöte på Ängekyrkan den 18 februari. Ordförande Per-Ingvar Sundgren hälsade oss och Per Hägglund och Barbro Jansson från socialförvaltningen välkomna. Per och Barbro berättade om kommunens anhörig- och närstående center i Härnösand och deras omfattande verksamhet. Enheten vänder sig till anhöriga och närstående i alla åldrar och det spelar ingen roll vad den närstående har för sjukdom eller funktionsnedsättning. Närstående center har sina lokaler på Köpengatan 12 i Härnösand. De har också öppen verksamhet ett par dagar i veckan där vem som helst är välkommen att titta in. Per informerade också om att kommunen har fått ett bidrag från Utfallsfonden. Pengarna ska användas till förebyggande och funktionsbevarande insatser för äldre. Per och Barbro gav också exempel på svårigheter som finns inom äldreomsorgen och därmed vikten av utbildning av bland annat hemtjänstpersonal. Vi tackade Per och Barbro med en varm applåd. De 20-talet närvarande SRF-medlemmarna njöt sedan av kaffe och semla. Ordförande Per Ingvar påminde om årsmötet den 15 mars klockan 12. Det också på Ängekyrkan. Föreningen bjuder på en enklare lunch. Per Ingvar informerade också om kommande syntolkade föreställningar. Kamal informerade om Funkisveckan, ett samarrangemang mellan biblioteket och funktionshinderföreningarna på biblioteket den 7-12 april. Och om det finns intresse har vi möjlighet att få en film om Glada Hudik-gänget syntolkad. Meddela Lydia på Härnösands bibliotek på telefonnummer 070 865 0194 om du är intresserad. Föreningen välkomnade några nya medlemmar. Detta var ett referat från SRF Härnösands föreningsmöte den 18 februari.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka ojämna veckor med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211. Spotlight taltidningen Västernorrland finns också som podcast. Enklast är att gå in där poddar finns eller via hemsidan www.taltidningenvasternorrland.se. Där finns det direkt länkar till exempel till Spotify. Mm.